Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kan man vara queer och troende? Vad hade sexuell undervisning kunnat göra bättre? Hur ska man navigera när man har gått och kärat ner sig totalt i någon som lever in the closet? Och varför spicy stories går ni lyssnare runt och bär på? Det är frågor som kommer lyftas i denna splitter nya podcast Sex och Fördom. Och jag heter Ken, men du kan kalla mig för Kenzo Slays. Jag har i många år levt a life true to myself and my chest out out here in these streets. Och jag vet inte, kanske du har sett mig på någon Stockholmsklubbarna, twerkande i en fab-ass outfit. Eller mitt pretty face, i all från smink till jeansreklamer, on a billboard somewhere. Eller så har vi matchat på Grindr och Tinder. Men oavsett så kommer du lära känna mig, ta del av some painful memories, men också mina bästa sextips. Så kyss dina tråkiga gamla poddar farväl. Tell them bye Felicia, cause a new bitch is in town. Och hon välkomnar just dig till säsong 1 av Sex och Fördom. Yes! I detta första avsnitt kommer jag berätta om min coming out story. Komma ut, det är ju något vi queers behöver göra om och om igen. But that first time, that was something else.
Jag bara, hur kan du veta? Jag bara, jag vet det, cause jag alltid haft de här känslorna.
Och så kommer journalisten Amat Levin ge mig och dig en historielektion.
Här har vi liksom en tidig ledare för den haitiska revolutionen. En av de främsta revolutionerna i världshistorien. Som var vad vi idag kanske skulle kalla för någon slags transperson. Eller någon i alla fall så här gender fluid könsidentitet.
Dessutom har jag öppnat en biktbås, okej? Eller vi kan kalla det The Lilo Line. Min egna personliga hotline.
Jag bara, okej, vet du vad vi ska göra nu? Du ska deep throat the house cook. Mind you, I have drinking a lot of alcohol.
Men som sagt, låt oss ta det från början, okej? Coming out story. Yes, the coming out story. Jag var väldigt mobbad när jag var i grundskolan. Så när jag skulle väl börja gymnasiet så kände jag så här: jag måste vara ärlig med mig själv. I don't wanna get bullied anymore. Jag vill inte få folk att trakassera mig. Och jag vill bara äga min sexualitet, vem jag är som person, och bara gå vidare med mitt liv. Och det är jävligt mycket för en 15-åring. Men I was ready for it, jag kände det. Jag hade byggt upp mig själv hela sommaren och bara, nu ska vi göra det. Om jag börjar skolan, jag ska komma ut. Men först I was bisexual for the 2 weeks. Shout out to the bisexuals. Men sen så insåg jag bara, nej, jag kanske inte är det. Men det är bara för att jag hade känslor i grundskolan för 2 tjejer faktiskt. Och jag var jättekär i dem. I had all the feelings for them. Så jag var lite så här, I was like, maybe I'm bisexual. I don't know, what could it be? Men 3:e veckan kom in och jag bara, nej, jag tror kanske att jag är bara gay alltså. I love women, I stand for them, I love everything woman. Men jag tror det var så här, like, det var the empowerment woman gav mig. I wanted to be like, inte like woman, men var liksom anamma the feminine energy. Och det är det jag älskar. Men I was just gay. Att komma ut till mina vänner i skolan, mina klasskamrater, var, det var jobbigt, det var läskigt. Det var liksom okänd mark, det var liksom, jag kände inte dem alls, de kände inte mig. Och det är en liten stad, så ryktet det sprider snabbt. Men mina vänner var stöttande. Eller jag made sure att ingen kunde ha någonting att säga om mig. Och det var därför jag kom ut. För då när du äger din sexualitet och du äger vem du är som person, så blir det en helt different aura. Så jag var bara mig själv. Så jag fick mycket support. Och sen så, ja, ni vet hur kids kan vara. Såklart så man fick höra lite här och där, men det var ingenting into my face liksom. Sen fast forward när jag var 18 år gammal, så blev jag outad till min familj. Det var så att jag hade gillat eller stöttat så här Facebookgrupper där det handlade om HBTQ rights, rättigheter. Och sen så var det någon som hade sett det och bara ringt min morsa och berättat det för min morsa. Och då på den tiden så jobbade min morsa utomlands. Och jag kommer ihåg det här var en november 2012. Yeah, I was 18 då. Min mamma ringer mig och bara pring. Hej, jag hörde att du är gay. Och då blev jag helt förlamad. Det var en lång paus. Och jag sa yes. Och då sa hon, vi tar det när jag kommer hem. Och då skulle hon komma hem under jullovet. I was scared shitless. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara okej, men vad händer när hon kommer hem till Sverige? Vem har hon pratat med? Hon pratade med farsan. Vilka har hon pratat med i familjen, tänkte jag. Jag bara okej. Jag tänkte det bara värsta. Så också när man är så där ung. Och jag kommer från en kristen, konservativ familj. Så tänkte jag liksom, det här kommer aldrig gå. Så jag literally tänkte bara, I'm gonna pack my bags. Flytta till vänner. Och jag hade börjat höra av mig till vänner. Om det här händer, kan jag få bo hos er? Like, I'm ready to go. Så jag tänkte bara på att fly. Sen kom julen. Och mamma kom hem. Vi var ute en dag och hoppade med mina syskon och mina föräldrar. Auran var lite så här, lite tung, lite konstigt. Och sen de gav mina syskon pengar och bara fortsatte gå och hoppa. Och så skulle jag och mina föräldrar gå och äta på restaurang. Och då när vi satt den på restaurangen, då kände jag bara, oh, it's the big talk right now. Och direkt jag bara, okej, vänta, va? Vill de ta det offentligt? Like, my parents will never do this kind of things offentligt. Men ja, de passade på. Och då sa min morsa, Kenneth, jag har berättat och pratat med din farsa om att du kanske är gay. Och då fick jag klump i magen. Och fick bara gå till toaletten och samla mig själv för att jag började gråta och var jätteemotionellt. Because jag hade väntat med det här och det var is på magen. Like, I've been waiting for this conversation. Och nu händer det offentligt på en restaurang with a lot of white people around me. Men sen så kom jag tillbaka några minuter senare och vi pratade. Och det var en tung konversation. De kunde inte förstå varför jag var gay. De kunde inte förstå liksom hur deras son hade blivit gay. Och det inte kunde vara sant. Men jag berättade för dem. Jag bara, hur kunde, inte, like, hur kunde ni märka det? Jag har liksom alltid varit tjejigt eller flamboyant. Jag har alltid varit den killen som lekte med tjejer. Som var alltid med mina tjejkusiner. Lekte med Barbie-dockor i smyg. Ibland de catchade mig. Men det var så här, jag trodde de visste det. Det var liksom a no-brain. I thought they knew. Men att de bara lekte dumma eller liksom vägrade acceptera. Vilket också kan vara sant liksom. Men de blev helt chockade. Alltså mina föräldrar blev helt chockade när jag sa till dem liksom, I am gay and that's it. De kunde inte förstå det. Men de tyckte jag bara, kanske för ung skulle liksom experience. För jag hade aldrig haft typ en tjej, alltså så här flickvän. De bara, hur kan du veta? Jag bara, jag vet det because jag alltid haft de här känslorna. Sen de började liksom ge mig exempel på, vi har haft så här, kusiner och släktingar i familjen som har kommit ut men found Jesus och bara liksom hittat den rätta vägen igen. Men sen så sa jag till dem att de har inte samma möjlighet som jag har. Fattar inte ni att de är in the closet och de mår skit. Men de försökte trycka på med det. De har haft liksom släktingar som har kommit ut men sen så ändrat sig och de trodde att jag skulle kunna ändra mig eftersom jag var fortfarande för ung. But that was not the case. Och du måste tänka på att jag kommer från Burundi, ett kristet samhälle, väldigt konservativ och vi är katoliker. Och jag var indoktrinerad i att hata homosexuella, hata queer people, hata mig själv. Det var liksom det jag fick lära mig. That's the sad truth. Men sen när vi satt där och deras problem var hur samhället skulle kunna hantera mig. Hur samhället skulle se mig. Våran liksom kultur, där vi kommer ifrån. Och vad skulle de säga? Och de ville liksom testa liksom conversion therapy, för min mamma hade googlat, gått på datan och liksom sökt liksom hur de ska hjälpa mig och hur de skulle hjälpa deras son. Och en av tipsen var att det fanns conversion therapy, blanda in kyrkan, olika släktingar, ha de som har liksom kommit ut och de skulle liksom guida mig. Men de var verkligen fast på like, att vara gay is not the African way. Det är inte burundiska sättet, det är inte vårt sätt. Att vara gay är, it's just for white people. Men sen när jag satt där så märkte jag liksom, hela min coming out handlade inte om mig. Det handlade om dem. Det var mycket mer dem och vad de tyckte, vad de kände, vad samhället skulle tycka och tänka om mig. Så det kändes för mig att de tog alltså hela makten ifrån mig. Och it was not even about me, och det var mer om dem. Well, alltså jag tänkte inte att det skulle vara någon överraskning, men it was still a situation. Och det här med att vara gay, inte riktigt afrikansk, har man verkligen hört förut. Men det har aldrig riktigt made sense to me. Så, till detta premiäravsnitt bjöd jag in journalisten, författaren och poddaren Amat Levin, som driver Instagram-kontot Svart Historia. I mean, han måste ju hittat något om queerness och kontinenten i all sin research, eller hur? It's time for history lesson. Let's go.
Alltså, som du säkert, I guess, vet, alltså det finns ju i en myt, kan man säga. Jag hatar att generalisera, men alltså i stora delar av Afrika ändå, om att så, homosexualitet är någonting som inte är naturligt för Afrika. Alltså att det är någonting som har kommit utifrån. Mm. Känner du igen den
beskrivningen? Ja, liksom bara där jag kommer ifrån, Burundi, så det finns ingen historia hur liksom about the first eller homosexualitet, transgender folk. Alltså det finns ingen alls spår av oss in the history. Och det tror jag mycket beror på liksom när white people came med kristendomen.
Mm.
Så allt annat har vi liksom tappat before that.
Jag tycker det är intressant, för det har också, man kan se, det är inte bara i just liksom i Afrika som man upplever, eller som många går runt och tänker att så här, där homosexualitet är någonting som har kommit utifrån.
Mm.
Utan det kan man också se i diasporan. Alltså, titta på USA, så är det också någonting som man ofta ser i vissa kretsar. Igen, man ska vara försiktig med generaliseringar, men man kan se sånt där många svarta amerikaner upplever att så här, nej, men homosexualitet är liksom, det prackas på oss av the white man, och de gör det för att de vill make us gay, för att försvaga den svarta mannen och liksom söndra den svarta familjen. Det är liksom sån,
håna oss.
Ja, det är sånt som man kan se ganska ofta. Det räcker bara att gå in på typ en Linas ex hans kommentarsfält typ, så ser man såna där typer av kommentarer. Men jag tycker att det är såklart fel. Mm. Alltså mycket också för att man säger, man kan inte, när man pratar om Afrika, det är så himla lätt att man pratar ofta som så här, som att det är ett land, ett Afrika liksom.
Exakt.
Men det som man måste alltid hålla i huvudet är att liksom det handlar om, i Afrika det finns flera tusen folkgrupper, det finns flera tusen språk som talas. Det betyder att det är liksom otroligt brett, finns jättemånga olika traditioner, alltså liksom det går inte att räkna hur många det finns.
Yeah.
Just därför så kan man heller inte prata om att så här, det finns ett sätt som är Afrika, eller ett sätt, en kultur som är typisk afrikansk. Mm. Det, liksom, det går inte. Så att säga att exempelvis homosexualitet är icke-afrikanskt, det är bara ett påhitt.
Yeah.
Och sen så tycker jag också man kan se historiskt såklart, det finns ju supermycket exempel på att homosexualitet har existerat i Afrika. Och liksom långt innan, återigen för att knyta an till den här myten, det är inte som att det är white people som har tagit dit homosexualitet. Mm. Det har funnits där jättelångt innan, sen i alla tider liksom.
Mm.
Jag tog med några exempel.
Vad har du hittat?
Alltså grejen är så här, jag har inte studerat det här specifikt. Däremot när jag håller på med så här svarta historia, jag läser ju sjukt mycket böcker, jättemycket studier så här, och då har jag stött på det här ämnet flera gånger och liksom blivit ganska fascinerad av att så här, ah, wow, det här visste jag inte. För som du säger, det är ingenting som så här pratas om jättemycket. Så en kvinna som jag hittade som jag tyckte var ganska intressant, hon heter Neuko Umaawa. Och hon hittade jag i en vetenskaplig artikel från mitten på 90-talet. Hon kommer från Nigeria, från en by i södra Nigeria. Och hon är ett exempel på vad man kallar för, alltså på svenska låter det weird, då säger man kvinnlig man. Men alltså på engelska så tror jag att man förstår bättre, det kallas för female husband. Och hon levde sitt liv som kvinna, hon var gift med en man. Men hon fick inte barn, de kunde inte få barn Och i just den här kulturen, så där hon kommer ifrån, så var det vanligt att det kunde leda till skilsmässa om kvinnan liksom inte kan få barn. Mm. Det, tyvärr, det blir liksom så här, som att det är någonting defekt på henne, anser man. Och därför så skiljer sig oftast mannen. Så när hon blev då ensam så började hon jobba som en bonde. Och det gick väldigt bra för henne. Hon började tjäna ganska mycket pengar. Hon tjänade så pass mycket att hon var som att säga, okej, men jag ska skaffa egna fruar nu.
Mm.
Så hon gifte sig med 2 stycken kvinnor. Och började också i samband med det klä sig som en man.
Mm.
Och det här fenomenet just med female husband är någonting som återfinns i många olika afrikanska samhällen. Där det liksom handlar om att du assumar någonstans det manliga, det som är typiskt manligt. Mm. Du är the breadwinner. Och då blir du typ en man i vissa aspekter. Du kan till och med gifta dig med kvinnor. Det är liksom ett exempel på så här hur de här könsrollerna kan vara ganska flytande på ett sätt som man kanske inte skulle gissa. Framförallt inte om man har köpt in på den här myten som vi pratade om i början.
Wow, vad coolt.
Och hon är lite speciell för att hon, ja, där kan man ju verkligen så här, jag såg bara det här i en artikel och en intervju, så det finns säkert mer om den här kvinnan. Men hon fick en fråga om så här, varför klär du dig som en man? Och då sa hon att because by creation I was meant to be a man. But as it happened, when coming into this world, I came with a woman's body. That is why I dressed this way.
Ah.
Och så att den här personen verkade ju faktiskt anse att hon var en man, liksom. På riktigt, att hon var född som det. Mm. Eller att hon var menat att vara det. Så det närmar sig nästan någon slags transperson i det här fallet.
Exakt.
Men även de som inte anser att de är en man, eller ett annat kön, de kan på något sätt bli sedda på som det andra könet om de börjar assuma de här rollerna. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Det har jag också hört, eller det har jag också sett, typ så här, folk som assume deras sexualitet eller deras roller i samhället, eller så får de liksom den respekten.
Mm.
Speciellt i många afrikanska länder, det har jag märkt. Då liksom där, ah, men han är hon eller som den är, den personen är som den är, alltså it's cool, it's good, alltså. Mm. Då har de fått typ så här respekt från alla liksom in the community också.
Men det är ganska fascinerande, för det går ju liksom ganska tvärt emot vad man har upplevt här i väst, liksom, där man kan inte gå emellan de här könsrollerna särskilt rätt. Alltså, vi ser ju hela tiden, alltså, just nu så är det ju en stor debatt med Dave Chappelle och hans, liksom, vad han tycker om transpersoner, och man ser hur kontroversiell den här frågan är. Medan sitter man då på, som du säger, många afrikanska samhällen, så ser man att historiskt har det inte varit så jäkla kontroversiellt egentligen. Det är så här, du kan göra den här förändringen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
En person som heter Njinga, eller Zinga, jag vet inte riktigt hur man uttalar hennes namn, men hon levde på 1600-talet och var Ngola, vilket betyder typ kung, över 2 länder, Ndongo och Matamba, som ligger i det som idag är Angola. Och hon såg på sig själv som kung. Hon kallade sig själv för kung, inte drottning.
Mm.
Och det gjorde hon för att det här Ngola, den här titeln, man ansåg att bara män kunde vara Ngola. Så för att komma runt det så började hon helt enkelt, alltså föra sig kan man säga som en man, började klä sig som en man, började liksom kalla sig själv för en man, och sen så kunde hon fungera då som en kung. I just det hennes fall kan det ha varit lite kontroversiellt, för att de var inte vana vid liksom kvinnliga regenter på den, alltså i just det här området. Mm. Men hon härskade liksom i flera decennier. Hon var ändå en, hon kunde fortsätta leda trots den här då lilla kontroversen. Och i det samhället fanns det också en grupp människor som kallades för chibados, som var, alltså de var födda som män, men som levde som kvinnor och som ansågs ha en stark så här, spiritual connection typ. Som att deras själ var kvinnor, fast de var i en manlig kropp. Och Njinga hade, den här då drottningen, eller kungen, eller vad man vill kalla henne för, hon hade många sådana i ett så här, harem typ. Mm. Så det var lite speciellt, alltså i historien så ser man ju oftast att det är manliga kungar och så vidare som har massa kvinnor i ett harem. Men här var det liksom, det är lite annorlunda.
Det var en helt queer kungadöme.
Ja men typ. I Uganda så finns det ett folk som heter Lango, och bland dem så har det traditionellt funnits ett begrepp som heter Mudako Dako, som det refererar till liksom en genre av quote-unquote feminina män som, I guess då, förde sig mer kvinnligt och bar mer kvinnliga kläder. Men det som var intressant var också att i det här samhället så, då sågs de till slut också på kind of som kvinnor. Mm. Och de kunde också gifta sig med män. Och det som är utmärkande är att de kunde göra det utan, återigen då, utan att det blev någon stor kontrovers. Det var som att säga, ja, de är som de är och de gifter sig med män, det är cool. Folk verkar inte liksom bry sig om det särskilt mycket. Om man kollar på diasporan i Haiti, under den haitiska revolutionen, så en av de tidiga ledarna för den revolutionen där slavarna liksom kastade ut Frankrike och blev fria, hette Romain La Prophétesse. Och det var också en person som är född som en man, var gift med en kvinna, hade 3 barn, men som refererade sig till sig själv som en så här profeterska, och återigen då, klädde sig kvinnligt, förde sig kvinnligt. Många trodde att det var en kvinna liksom. Och det är också ganska så, många av de här personerna blir ju liksom marginaliserade historiskt. Här har vi liksom en tidig ledare för den haitiska revolutionen, en av de främsta revolutionerna i världshistorien, som var vad vi idag kanske skulle kalla för någon slags transperson, eller någon i alla fall så här gender fluid könsidentitet. Jag satt på, som sagt, när jag läst på det så ser man att det finns ganska mycket återkommande. Mycket sådana här exempel. Ja. Återigen, man ska inte generalisera för mycket, men jag tror att istället för att kolla på det som att så här, homosexualitet har kommit utifrån. Ofta kan man ju höra att ja, men det är det europeerna som tog med sig det, eller det är till och med araberna som tog med sig det. Så är det ju snarare så att de här homofoba tendenserna, jag skulle säga att det är mer det som har kommit utifrån.
Ja, exakt.
För man ser att, jag tog upp den här Njinga tidigare i det som idag är Angola. Där var ju portugisiska missionärer verksamma, och de blev ju helt förskräckta av det här de fick se. När de såg de här så kallade chibados, de var ju som att säga, vad är det här för liksom devils typ? Och det är samma sak med islam om man kollar på den östra delen av Afrika och norra. Alltså ju mer då europeerna, kristendomen tog makt eller kunde bestämma, desto mer kunde man då slå ner på de här då traditionella grejerna som hade funnits sedan urminnes tider liksom, hade det funkat på det här sättet. Men mer och mer så blev Afrika liksom stöpt i en europeisk mall eller bild. Och många av de här lagarna som vi ser, jag tror att det var Angola faktiskt för bara några år sedan som gjorde sig av med en sån här jättehomofobisk lag. Och det är en sån lag som har liksom stiftats eller kommit till bruk under kolonialtiden.
Ja,
som har de bara låtit vara kvar. Så att man kan hitta mycket av liksom the origin av det homofoba i under kolonialtiden, tycker jag, om man kollar historiskt.
Nej, men jag håller helt med. Jag tror det är mer att de homofobiska tankar har kommit in verkligen från like outside och gjort sitt on Africa. To keep us in check, tror jag. Det tror jag är mycket att göra. To keep us in check, keep us in line. Alltså att vi ska liksom följa den här religionen som har kommit från outside, och liksom det här, det ni gör är inte korrekt, så här ska ni göra. Alltså det funkar ju, like de homofobiska tankarna har verkligen tagit över och raderat en stor queer-historia och homosexuell historia som vi har haft i Afrika.
Ja men precis, och det ser man på, det kan ju vissa liksom högt uppsatta afrikanska politiska ledare säga, när de blir kritiserade till exempel för, tyvärr är det så att många afrikanska länder har ju extremt homofobiska lagar.
Ja.
När de blir kritiserade från det utifrån, då kan de ju ibland svara med det som att säga, ja, fast det där är ni ska inte pracka på oss det här homosexuella. det är inte the African way. Så kan de säga. Och då, historiskt så har de helt fel när de säger så.
Yeah.
Och jag tror att man ska också komma ihåg, när mycket av de här formades, så formades det under en tid när vita människor, europeer, såg på svarta afrikaner som primitiva. Alltså de mest primitiva människorna.
Mm.
Och man såg på dem som liksom människorna som är närmast naturen, närmast, alltså to keep it real, närmast djur.
Mm.
Det var ju så man såg på dem på den tiden. Och eftersom man ansåg att det naturliga var heterosexualitet,
exakt,
så betyder det att svarta människor också är heterosexuella.
Mm.
Man ansåg ju att homosexualitet var onaturligt, så att eftersom svarta var så jättenära naturen så kan de ju inte vara homosexuella. Så det hänger ihop också liksom. Och den grejen hänger i sin tur ihop med den här bilden av svarta som att man har den här okontrollerbara sexuella lusten liksom, som måste tyglas.
Mm.
Så att, jag vet inte, man ska vara väldigt försiktig när man håller på med den här myten, eller när man kanske tror att man, så här, man står upp för någon slags afrikanska värderingar när man står upp mot homosexualitet eller när man fördömer homosexualitet. Men då gör man ju faktiskt raka motsatsen. Alltså, du säger det som kolonisatörerna en gång påtvingade oss.
Damn. De bara, alltså liksom, europeerna kom, de såg oss ha kul, living life, fucking everybody. De bara, nej, det går inte. Slut. Y'all cannot be fucking everybody. Y'all cannot have fun like this. It's not the Christian way.
Slut på det där. Alltså, har du haft den här typen av diskussion? Alltså, just den här grejen med att det kommer utifrån. Är det någonting du har haft med liksom, familj? Eller så får du någon gehör för det? Eller...
Alltså det har jag märkt, för det har varit verkligen two sides. För när jag växte upp, jag såg feminina män, feminina, alltså så här, folk som var som jag, för jag var jättefeminin som barn. Eller till och med folk alltid sa, du har feminina drag, du har typ, om jag försökte vara lite macho, du bara, men du har slutat med dina feminina grejer. Så jag blev så här, I was confused a lot as a child. Men jag växte upp och såg alltså, queer people i mitt liv, men jag förstod inte liksom. Och så kom liksom religion och familj och liksom, de predikade något helt annat. Fast de här människorna var ändå i våra liv och där. Ja, så liksom som barn så fick jag liksom lära mig just to hate. Alltså literally hate myself. Alltså så, om jag var liksom gay, eller ja, I am. Och liksom att jag skulle liksom inte ha respekt för de här människorna, och de här människorna worship the devil, literally.
Mm.
Och det var det jag fick växa upp och höra och se hur de blev liksom behandlade. Men när de assumed, då var det något helt annat. Det var när inte folk kanske inte levde, alltså så här, om man inte vågade stå upp för sig själv. Men jag märkte de queer-personerna som jag träffat, alltså som jag sett som barn, de som liksom var på sig, alltså var liksom assumed their life or their lifestyle. De kunde inte säga någonting.
Mm.
Då var det så här med, han är lite crazy. Eller hon är lite crazy.
Mm.
Men det gör ingen typ. Så det var så här, I was very confused. Men liksom bakgrunden var liksom, like, för vi är katoliker, alltså there was no way. Jag fick verkligen lära mig, det ska vara en man och en kvinna. That's the way, och de ska kunna ha barn.
Mm.
Literally bara för att kunna föra vidare genen, eller vad heter det? Sprida sitt DNA.
Nej, men man kan se, jag tycker man kan se överlag liksom, jag tror att, jag kommer inte ihåg nu när Storbritannien gjorde det lagligt att vara gay, men jag tror att det var på 60-talet.
Mm.
Det var i alla fall rätt nyligen. Och man kan ju se på många av de här kolonierna som har varit just brittiska eller engelska, att där är de ju än idag extremt homofoba. Alltså kolla på typ Jamaica eller Gambia för den delen, liksom, där man har haft väldigt hårda lagar mot homosexualitet. Sen finns det såklart en balansgång. Jag tycker att man kan ju inte heller hålla, alltså man får ju passa sig tycker jag från att säga, men det var the white man som tvingade oss att bli homofoba och vi har inte något val.
Mm.
Alltså de här regeringarna fortsätter vara homofoba. Mm. De hade kunnat, om de nu ville,
bara släppa det.
Släppa det. Mm. Så det är dubbelt. Det kommer utifrån, men sen så har
det fortsatt med det.
Har det fortsatt liksom.
Som nu typ, om jag, nu har jag inte varit i Burundi på jättemånga år. Jag ska åka dit nästa år. I don't know how to act.
Mm.
Men jag har sett folk, jag har haft så många vänner som har varit där, och jag har liksom följt och sett deras resa. Från transpersoner till gay män, till lesbiska kvinnor. Och de har levt sitt bästa liv. Men jag blir så här, like, det beror på. Like, för jag vet inte, det är så här, if I assume kanske, like, go all the way, but I assume myself, då kanske det bara, de kanske inte bryr sig. Men det kanske, om jag typ så här är kanske miskin och bara lite, jag vet
på
inte.
På gränsen.
Ja, så I don't know. We shall see, det ska bli... Det är intressant, men jag känner att jag kommer vara typ på tå där. I'm scared, jag vill säga, det är 50-50.
Ja, Hur länge sedan var du där?
Jag var där senast, om jag kommer ihåg, 2012.
Mm.
Och då har jag haft vänner som har varit i Kigali, Rwanda. Jag har en jättenära vän till mig som är en transkvinna. Och hon har bara levt sitt bästa liv. Alltså så här. Och jag blev så chockad. Så jag skrev liksom. Jag kommer ihåg att jag skrev till de här människorna. Jag bara, are you not afraid? För de är ute, popping, de är in the ghettos. You know, de kommer hem klockan 5 på morgonen. Jag ska käka frukosten klockan 6. Du vet, in the ghetto. Innan de åker hem till sina hem igen. Och jag blev så här, like... Och hon hade smink på sig. Och I was like, wait, what? Y'all out twerking in the clubs. Doing a lot. Så jag blev såhär, men också, låt mig åka hem. Alltså, it's time to go.
Det är
kanske
dags att kolla vad som har
ja,
hänt.
Vad som hänt. Ja.
Förhoppningsvis. Utvecklingen går framåt. Det,
ja, det tror jag också. Så här, den nya generationen, också vi.
Mm.
We're tired, man. We just want the best for Africa. Vi vill bara gå framåt och ta igen så mycket som vi har typ missat.
Verkligen. Låt alla leva alltså.
Ja, låt alla leva. Let everybody have what they want. Så var det här med Lilo Line. I samarbete med Lelo, som har gjort den här podden möjlig, har jag öppnat en biktbås för att lyssna på dina bekymmer, svara på dina frågor och förlåta dina synder. Okej? Okay? Father Kenzo is here for you. Var inte blyg.
Forgive me, Father Kenzo, for I have sinned. Okay, so mean confession is a little bit crazy, a little bit, you know, nasty, or whatever you want to call it.
Okay.
So what had happened was, jag var ute med några tjejkompisar, vi skulle gå till en bar, it was all cute. Och jag bara, yes, det här är jättekul. Så det första jag gör när jag kommer dit är att jag beställer 3 tequila shots, only for me. Jag dricker dem, och jag dricker, du vet, a lot of alcohol. Like I always do, because I'm kind of an alcoholic, but don't tell nobody that, okay, that's a secret thing. Och sen så ser jag en jättesatt kille, och du vet, vi börjar hångla, och vi börjar göra hela den biten, tafsas ut och ut. Och han bara, amen, ska vi typ dra hem till mig när klubben stängs upp? Jag bara, okej. Så du vet, jag dansar, han dansar med mig ibland, sen ibland går han bort, du vet, jag fortsätter dricka. Jag minns att min tjejkompis typ köpte en flaska Prosecco, du vet, vi dricker upp den och hela vägen dit, lalalala. Så vi kommer hem till honom. Och det första jag tänker på är, oh shit, because I'm a bottom, if you didn't know this guys. Jag bara, oh shit, jag är inte ens douche. So how the fuck am I gonna get fucked in the asshole om inte jag har douche? Because no. Då kommer han få fucking bajs på sin kuk. And that's not what I wanted to happen.
Oh,
så jag bara, let me think quick. Jag bara, okay, let me just give him a blowjob. A quick little blowjob. Så jag bara, okej, okay, vi kysser varandra. Så jag går sakta men säkert ner mot hans byxor, öppnar hans gilv. Och du vet, jag hela den biten. Och sen så ser jag så graf honom a little bit. Sen till slut så känner jag, oh my gosh, jag gör inte tillräckligt bra. Jag bara, okej, okay, vet du vad vi ska göra nu? Du ska deep throat hans kuk. Mind you, I have drinking a lot of alcohol. Så jag deep throatar hans kuk in i min mun, så långt ner kan i min fucking hals. 5 sekunder senare, jag spyr över hela hans penis och på golvet och hans byxor. Han hade sina byxor så här, de var neddragna, men de var fortfarande vid hans ankles. Förstår du? Spitter på hela dem. Jag kollar på honom och jag bara, oh, jag tror att det hände. Och sen, the most surprising part är att den här fucking killen, he fucking liked it. Han bara, oh, jag tände så mycket på sånt där. Jag gillar att vara dominant, la 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 la, hit och dit. So I just kept on sucking that dick. And then when I was done, jag bara, okay, thank you so much. Och vi sa, ja, we haven't since, ever since, man. Oh, that is my motherfucking confession.
I'm shook. I already shook. First of all, it was like you, it was the drinks, it was the bottles, it was the going home. You did not douche, but you were just, okay, I'm just going to give him a blowjob, a fellatio. I was like, wow. The Christian side of me says, you know, it's going to do my andra, but I'm judging, girl. I am judging. No. I am judging you. I'm sending you straight to fucking jail because this is not it. I said, why are you out here puking on a whole ass, on the dick? And he likes it too. Y'all both need to go to jail. Both of y'all, okay? Men också, I'm here for it for att han inte bara freakade David. För det är inte så många som hade kunnat, alltså, kanske gillat det. Men you found the right man for you. He liked the puke. He was into it. That was the vibes. Okay. Jag har så många frågor. För att, okay, I'm imagining the puke. Så vadå, torkade du det? Och jag just keep going and just like let it be there. I am flabbergasted. My advice to you is kanske inte, don't deep throat somebody that much. You know, it's hot and sexy bland when it's like, yeah, you know, also then when like your tears are falling down, you know, the dick is wet, like you make it all gushy and wet and sloppy. But that's a sloppy blowjob, not a puke blowjob, sis. Get it together. That's not cute. Och sen vad ska du göra? Ska du styra på det bara, oops, I puked. Och så ska jag hämta upp det, ska jag hämta papper. Now, that's just messy. Don't go that deep. Okay, just come to that. Du känner bara tårarna rinna. Sen backa. Just back. And then go in. But just don't go all the way at the puke. Men jag förstår också, det var liksom alkohol inblandad. Next time, maybe just go for a hand job. It's enough. When you're drunk, y'all both was drunk. So a hand job is my tips for today. Man, wow. Thanks for telling the stories. And Jesus, we forgive you. You know, Jesus forgive everybody. Jesus even forgave all the bad people in the world. So, förstår du? So you are forgiven. That is the means of the kundiara. 100%. God will forgive you. I'm judging. That was a lot. Vill du bikta dig eller få svar på en fråga? Skicka in ett ljudmeddelande. Du kan spela in rakt in i din voice memo på mobilen och mejla till sex.fordom@gmail.com. Och don't you worry child.
Du kan förvränga din röst så du behåller din anonymitet.
Du kan följa poddens Instagram på sex.fordom. Och min egen är Kenzo Slays. Kenzo med X och Slays med Z. Så mina bebisar, glöm inte att det är kyrkan imorgon och have safe sex out there.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.